Ja, i söndags när vi satt här efter gudstjänsten, då var det Liselott och så var det Jan-Olof och de mer. Ja, jag frågade dem, vi satt vid bordet, vad ska jag predika om nästa söndag, frågade jag. Ja, predika om Josef och Maria, sa de. Ja, så ja, det kan jag väl börja med. Så jag kommer att starta med Josef och Maria, och jag kommer att komma in på Jesu bröder. Vet ni hur många bröder Jesus hade? Ja, ni får höra här nu vad det blir. Men jag kommer inte att se fast med Josef och Maria, utan jag kommer att gå över till Jesus så småningom. För det är ju Jesus som är huvudpersonen. Men lite bakgrundsmaterial kan ju vara bra att ha. Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig för att du ska vara med här under den här predikan. Och vi får komma precis som vi är, och jag ber Jesus att vi ska kunna öppna våra hjärtan så vi kan lyssna till det du har att säga oss. Ja, Josef, så hette mannen till Maria, Jesu mor. Lukas skriver att han var son till en som heter Eli, och Matteus skriver att han var son till en som heter Jakob. Om det nu är samma person, han heter både Eli och Jakob, det vet jag inte. Men Josef, han hörde till konung Davids släkt. Och att tillhöra den släkten, det måste ju vara drömmen för en släktforskare. Om jag räknar rätt i Lukas släktbeskrivning, så blev det 78 led bakåt som det var uppräknat. Det är det för en släktforskare. Och Matteus, han räknar upp 42 led från Abraham och framåt, och så hamnar han på Josef. Så att vore jag släktforskare, så vore det ju bra att tillhöra den släkten. Men ställen i Bibeln där det står talas om Josef, det är exempelvis Matteus 1:18-25. Och här får Josef veta att Maria ska föda en son, och att det är Gud som är barnets far. Jag läser några verser här. Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och honom gav han namnet Jesus. Då stod det om Josef. Josef, han ville inte dra vanära över Maria, stod det. Men han lyssnade till Gud när Gud sa till honom i drömmen. I alla fall, mer som det står om Josef, när Jesus barnet var fött och Jesus välsignades i templet, när Simon och Hanna, de där två gamla som hade fått reda på av Gud att nu kommer det här barnet, det är Messias, han som skulle komma, när de välsignade Jesus, då var Josef med i templet. Sen står det lite grann om Josef att när Jesus var liten, då var de tvungen att fly till Egypten. Josef och Maria, de tog med sig Jesus barnet till Egypten. Det står de i Matteus 2:13-18. Och sen så står det lite längre fram om Josef att när de hade varit i Egypten en tid, då fick Josef uppenbarat för sig att nu är det dags att flytta hem igen. Och sen så står det om Josef att när Jesus var 12 år så följde han med föräldrarna till påskhögtiden i Jerusalem. Sen står det inte så mycket mer om Josef i Bibeln. Det var kanske så att Josef dog tidigt. För att efter den där påskresan till Jerusalem när Jesus var 12 år, då nämns inte Josef mer i Nya testamentet. Men i alla fall, de fyra evangelierna, de är eniga om att Josef egentligen inte var far till Jesus. Ett gudomligt under hade skett med Maria, och barnet som föddes, det var Jesus Kristus, Guds son. Vi kan också se att Josef, han var pappa till flera barn. Alltså, sådana som var halvsyskon till Jesus, får vi säga. Och sönerna, de hette Jakob, Josef, Judas och Simon. Så att Jesus, han hade fyra bröder. Och det fanns också flera döttrar i familjen. Och hur många och vad det hette, det står det ingenting om i Bibeln. En av bröderna till Jesus, han hette Jakob. Och det var en av Jesu bröder, han var son till Josef och Maria. Jakob, han var inte någon av de 12 apostlarna, men han hade sett den uppståndne Kristus, det står det. Och Jakob, han blev ledande i den kristna församlingen i Jerusalem. Han var med vid apostlamötet i Jerusalem. Och kanske, man är inte riktigt överens, det kanske är han som har skrivit Jakobs brev i Nya testamentet. Och det är en historieskrivare som heter Josefos som berättar att Jakob, han led martyrdöden omkring 62 efter Kristus. Sen hade Jesus också en bror som heter Judas. Det var också en av Jesu bröder. Och det var inte den Judas som förrådde honom, utan det var en som heter Judas. Och efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd kom också Judas till tro på Jesus som Messias. Judas och hans tre bröder var då tillsammans med apostlarna i Jerusalem. Och det är sannolikt att det är Judas som skrivit Judas brev i slutet av Nya testamentet. Josef och Simon, de två andra bröderna, vi kan se att de kom också till tro på Jesus. För att det står det att efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd så var det tillsammans med apostlarna, Jesu mor, Maria och några andra kvinnor på ett bönemöte. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 1:14. Där står det att alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Bland dem Jesu mor, Maria och vidare hans bröder. Då vi kommer fram till Maria, Jesu mor. Maria hette Jesu mor och hon var från staden Nazaret. Och ni vet att det var en profet som hette Jesaja. Han levde knappt 750 år före Jesu födelse. Och då profeterar och Jesaja, han profeterar om Jesus och säger i Jesaja 7:14. Därför skall Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Nya testamentet, det berättar att Maria, innan hon blev Josefs hustru, fick veta av Gud att hon skulle bli mor till den väntade Messias. I Lukas 1:26-38 så ska jag läsa så här vad som hände, vad Gud berättade för Maria. Där kom en ängel. I sjätte månaden blev ängel Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Galileen, i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som han har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Maria, hon accepterade, hon ställde upp när ängeln kom. Och hon liksom sa, ske med mig som du har sagt. Jag tror att hon var nog särskilt utsedd och särskilt förberedd för den här uppgiften. För att, ja, man skulle kunna tänka sig om det kommer en ängel. Men Maria, hon fixar det här väldigt bra. Längre fram står det om Maria att hon deltog i bröllopet i Kana där Jesus gjorde sitt första under genom att förvandla vatten till vin. Där står det om Maria. Och lite längre fram så står det om Maria att när Jesus började sin verksamhet, då ville Maria tillsammans med resten av familjen, de ville hindra Jesus när han började sin farliga verksamhet. I Markus 3:21 och 31-35. För det står att när hans anhöriga fick höra det, gick det ut för att ta hand om honom, eftersom man sa att han hade förlorat förståndet. Så att de tyckte väl, jag menar, han hade ju växt upp och sen så när han var 30 år så, ja, då började han sin verksamhet och han började på att gå ut hos folk. Och de förstod, det här är farligt. Och folk som kände Jesus, de var liksom i början fundersamma. I Markus 6:3 står det, är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och det tog anstöt av honom. Men efter ett tag här så förändrades inställningen. De förstod att Jesus, han var Messias, han var den han gav sig ut för. Och när Jesus blev korsfäst, vid korsfästelsen, då var Maria också med. Det står det i Johannes 19:25-27. Det står så här att vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, så de var flera Marier, som var Klopas hustru och Maria från Magdala. Så de var tre stycken Maria som stod över korset. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen, se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Och efter Jesu uppståndelse, då hörde Maria till den första kristna församlingen i Jerusalem. Det ser vi där i Apostlagärningarna 1:14 som man läste förut, att de höll ut i endräktig bön tillsammans med några kvinnor, bland annat dem Jesu mor Maria. Men hur det nu än är med Josef, Maria, bröder och systrar till Jesus, så är det Jesus som är huvudpersonen. Vi har sett här att med Josef och Maria, att Gud, han gjorde sig en hel del besvär. Det var många pusselbitar som skulle falla på sin plats. Men Gud, han visste precis vad han gjorde. Han var ute i tid. Allt var planerat. Om vi läser i Gamla testamentet i Bibeln, så kan man liksom följa ända från början att när människan gick snett och gick ifrån Gud, då var planen om lösningen på problemet redan lagd. Och som sagt, Jesaja 750 år i förväg, han fick höra om jungfrun som skulle föda. Och varför behövde Gud göra allt det här? Varför behövde Gud göra så väldig planering? Jo, det är för att människan har ett problem. Det var ju så att människan, hon missade målet med livet. Människan gick vilse och vände sig bort från Gud. Men Gud, han slutar inte här. Vi ska läsa här nu några texter ur Johannes evangelium som handlar om Gud, om dig och ditt och Guds förhållande till varandra. Och orden, det är Guds personliga hälsning till just dig. Och du ska ta orden så. Och det som gäller, som jag säger, dig här, det gäller också i högsta grad för mig. De här bibelorden jag kommer att läsa, det är Guds personliga hälsning till var och en av oss. Och vi ska försöka lyssna här nu med hjärtat. Det vill säga, vi ska försöka uppleva det som vi läser och hör. Och på samma sätt som vi kan titta på ett fint konstverk, vi kan uppleva skönheten i ett konstverk eller ett landskap när vi går ut och tittar på naturen, så ska vi ta emot orden som är i de här bibelorden och vi ska uppleva dem i vår egen verklighet. Och bibelorden, de vill förmedla en andlig verklighet till mig och till dig. Och du ska få upptäcka här att Jesus Kristus, han har en aktiv och en verklig närvaro hos dig. Och du kan genom orden som vi nu ska läsa, så kan du uppleva Guds närvaro. Plötsligt förstår du vad Gud vill med dig. Och när vi hör de här orden, ja, då ska vi våga praktisera det vi läser och det vi hör. Och gör som bibelorden säger att du ska göra, och du får se att det fungerar för dig. Vi ska be en enkel bön just nu, rakt på sak, att fortsättningen av den här predikan, att det ska få bli Guds levande ord rakt in i våra hjärtan. Tack Jesus att Bibeln får vara kompassen, att det får vara en vägvisning till oss människor här på jorden. Och jag ber att de här orden som vi ska läsa nu här, att de ska få bli levande och gå rakt in i våra hjärtan så vi förstår vad det handlar om. Amen. Det som jag nu ska ta upp, det handlar om frågan, behöver vi frälsning? Bibeln, den skildrar mänsklighetens situation i mörka färgen. Första Mosebok kapitel 3, det berättar om det så kallade syndafallet. Människan vänder sig bort från Gud, vandrar sin egen väg och katastrofen är ett faktum. Synd, det är inte bara en massa handlingar. Synd är tillstånd av bortvändhet från Gud som mänskligheten lever i. Och för den enskilda människan får det en hel del konsekvenser. Först ska vi se hur människans tillstånd skildras i några bibelord. Johannes 3:19. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Människans gärningar är onda. Johannes 8:34. Jesus svarade dem: amen, amen, säger jag er, var och en som gör synd är syndens slav. Människan är syndens slav. Det är liksom lite av tillståndet hos människan. Och Johannes 16:9, det säger vad synd är för något. Det är Jesus som talar här. Om synd, säger han, till det tror inte på mig. Det var kort och enkelt. Att inte tro på Jesus är synd. Ja, vad blir då resultatet av synden? Enligt Johannes 3:36, det står det. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Resultatet av synden blir att vi missar livet. Resultatet av människans faktiska läge är att hon går förlorad. Synd betyder att missa målet, att förfela bestämmelsen, att bli något annat än det Gud ville. I det här läget griper Gud själv in. Det är han som tar initiativet till frälsningen. Frälsning betyder räddning, återställelse. Det som människan förlorat genom synden får hon igen av Gud genom Jesus Kristus. Frälsning, det är någonting som Gud gör. Lilla Bibeln brukar man kalla Johannes 3:16. Och vi ska läsa denna vers och vi ska kolla in svaret på några frågor. Vad var det som drev Gud att sända Jesus? Vilka gäller frälsningen? Vilken gåva ges åt den som tror? Så här står det. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vad var det som drev Gud att sända Jesus? Jo, Gud älskade världen. Genom vem sker frälsningen? Frälsningen sker genom Guds enfödde son Jesus. Vilken gåva ges åt den som tror? Den som tror på Jesus får evigt liv som gåva. Det som Gud gjort i Jesus, det ger honom helt nya möjligheter att erbjuda frälsningens gåva åt alla människor. Syndens makt kan brytas i den enskilda människans liv. Möjligheten står öppen för den enskilde att acceptera, ta emot, tro. Det är då det börjar fungera. En vers till här från Johannes 6:37. Det ska vi kolla in Jesu inställning till oss. Det står det så här. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Hör du vad det stod? Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut, säger Jesus. Den som vill tro på Jesus får frälsningen som gåva. Och det är denna upplevelse som brukar kallas att bli frälst. Några bibelord till här förklarar vad frälsningens gåva är. Vi ska se efter hur konsekvensen av frälsningen uttrycks. Johannes 8:36. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Konsekvens 1. Jag blir fri. Johannes 1:12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Konsekvens 2. Jag är Guds barn. Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Konsekvens 3. Ur mitt inre flyter det fram levande vatten. Johannes 5:24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Konsekvens 4. Jag har evigt liv. Jag har övergått från döden till livet. Fri. Guds barn. Levande vatten och evigt liv. Kan du motstå det? Det är detta som Gud vill ge oss. Så här kan man säga. Herre, jag behöver dig. Jag har gått min egen väg och har syndat mot dig. Tack för att du har dött och uppstått också för mig. Förlåt mig mina synder. Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta och tar emot dig som min frälsare och Herre. Ta över ledningen av mitt liv. Gör mig sådan som du vill att jag ska vara. Skulle du kunna tänka dig att be en sån här bön? Vill du be den nu? När du ber uppriktigt så kommer Jesus in i ditt liv precis som han har lovat. Vi ber tillsammans. Så är det så du menar vad du ber. Då blir du frälst, helt klart. Herre Jesus, jag behöver dig. Jag har gått min egen väg och har syndat mot dig. Tack för att du har dött och uppstått också för mig. Förlåt mina synder. Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta och tar emot dig som min frälsare och Herre. Ta över ledningen av mitt liv. Gör mig sådan som du vill att jag ska vara. Ja, bad du med i den här bönen och mena vad jag sa, mena vad du sa, då gratulerar jag dig. Du har just börjat vandringen tillsammans med Jesus och fortsätt då att odla gemenskapen med honom. Se till att du har regelbunden kontakt med kristna vänner som också har en levande relation med Jesus. För det är så att flera vedträn brinner bättre tillsammans i en brasa. Det är svårt att hålla elden brinnande i ett ensamt vedträ. Så vi får ha gemenskap med Jesus Kristus och gemenskap med varandra. Och efteråt här nu så ska vi ha gemenskap kring kaffebordet. Och var det så att du tog det här beslutet, jag vill bli en kristen, eller kanske kommer på, jag vill ta det beslutet nu, ja men ta, berätta för oss, ta kontakt med någon av oss. Du vet ju precis vilka vi är. Och det är ett erbjudande från levande Gud, ett erbjudande från Jesus Kristus om frälsning och upprättelse. Amen.